Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 242. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Kent Leon Jönsson. Välkommen hit, Kent.
Tack så mycket.
Ja, Max, du är också välkommen.
Ja, jag välkomnar Kent också.
Ja.
Tusen tack.
En bra tajming. Han till slut på hockeysäsongen igår. Så det
är ja, vi vänder ju. Nej, det bladet har nästan vänt redan. Ja. Jag ska säga det för alla som undrar, så är Fredrik Lindstrand korttidssjukskriven, icke-covid-relaterat. Han kommer att återkomma men kunde inte vara med idag. Jag har dock säkrat hans allsvenska tips så att ingen går miste om det. Vi kommer idag att ge oss i kast med det bejublade formatet Allsvenskan runt på 45 minuter. Där vi helt enkelt ägnar 3 minuter max. Alltså maximalt, det har inte Max Wiman. Maximalt 3 minuter åt var och en av Malmö FFs allsvenska motståndare. Men innan vi gör det så ska vi prata lite grann om läget i MFF inför den allsvenska premiären. Som ju är... den här gången inte bara är MFFs allsvenska premiär utan premiär för hela allsvenskan. Så det sker ju då på lördag klockan 15.00 när MFF möter Hammarby. Och om man jämför med läget i laget med hur det har sett ut de senaste veckorna så har inte så där jättemycket förändrats vad man kan se utifrån. Eller har ni en av annan åsikt?
Nej. Jag har inte fått veta så mycket, men det är ju att Oskar Lewicki och Johan Alin inte är med, det är väl tämligen solklart. Och det finns väl kanske ett par gubbar till som inte har varit med på ett tag som inte lär vara aktuella. Men det är väl de stora nyckelspelarna. Naturligtvis också den nya kantspringaren. Den får du hjälpa mig med uttalet, Fredrik.
Birmancevic,
ja. För det är ju också, han har ju också en skada som väl kan påverka. Det vet vi inte.
Nej. Har du något att lägga till där, Kent?
Nej, men det är alltså, jag tror att själva premiären här blev som alltid ett viktigt avstånd. Just att det är Hammarby man möter som är en guldkonkurrent och man gör det på riktigt gräs så att säga. Och jag tror att det blir en väldigt, väldigt bra värdemätare direkt.
Det är ju så att nu är det ju upp till bevis så att säga. Det har ju varit mycket snack om att det har varit försäsong innan och det kan man ju inte gömma sig bakom längre nu. Sen kan man alltid skylla på att det är premiär och att det är speciellt och det tar ett par omgångar. Men jag menar nu, Malmö måste ju visa någonting lite mer nu, tycker jag.
Precis, och det gäller ju över nästan alla positioner. Framförallt är det nu viktigt att man säger, eller att MFF säger att Antonio Scholak är den anfallaren som de vill att han ska vara, att alltså potentialen för att göra sina 12-14 mål under säsongen som krävs för att man ska vinna eller försvara guldet.
Vi kan ju säga det då att det spelades en intern match här innan påsk innan de åkte på ett läger till Öland. Och ryktet säger att Scholak gjorde 3 mål i den internmatchen, men det var, vad jag förstår så var det ganska många spelare som saknades där också.
Internmatch är ju också vad det är.
Ja, det säger inte så jättemycket.
Nej.
Men det är klart att det är positivt. Jag har sett många MFF-träningar där målskyttar inte har gjort mål. Om jag säger som så. Jag har sett Marcus Antonsson ha tunga perioder där. Så att det är klart att det är inget negativt besked om det nu stämmer så att han gjorde 3 mål.
Han har ju redan visat att han är en effektiv straffskytt av 100% där.
De har fått 2 bra straffskyttar. Även Birmancevic är ju straffskyttar.
Ja, precis. Han har ju också satt en.
Ja, det är nästan överflödets förbannelse.
Ja.
hur de ska hantera den situationen när de plötsligt kan räkna med att de gör mål på sina straffar.
Det är ju... Flödes förbannat, det låter som ett gammalt expert med citat.
Det är som, ja, så mycket mer än så vet vi egentligen inte inför, inför premiären. Vi får ju helt enkelt se vad det blir av det där. Men det känns ju som att med ledning av det laget som MFF har, eller de olika laguppställningar som MFF har liksom jobbat sig fram till här i slutet, så har man väl ändå en ganska hyfsat klar bild av vilka som kommer att spela, förutsatt att de då är tillgängliga. Max, om du ser du några, vilka frågetecken ser du i alltså kring uttagningen av startelvan? Var finns det, var finns anledning att fundera?
Det kan ju finnas ett litet frågetecken mellan Erik Larsson och Felix Beimo, men jag tror att Erik Larsson startar. Det finns väl ett frågetecken mellan Lasse Nilsson och Frans Brorsson. Och ska jag gissa där så säger jag nu Nilsson startar. Tillsammans med Anel Ahmed Hotsic då. Sen vänster sida på mittfältet. Jag, någonstans förutsätter jag att Birmancevic inte kan spela eller inte kan starta i alla fall. Och då är väl Sören Rex borde ju vara det rimliga alternativet, även om Sebastian Anasi har gjort det väldigt bra i ett par träningsmatcher här. Sen tror jag väl att Erdal Rakip får starta centralt, även om jag själv är mycket tveksam till det. Jag hade faktiskt hellre sett Pavle Vagic på den platsen.
Där håller jag faktiskt med, för jag ser mer de där taktiska frågetecknen. Just det här att man inte har någon, kanske någon defensiv mittfältare som skyddar backlinjen. Och där tyckte jag Pavle Vagic i den senaste träningsmatchen så väldigt fin ut som en dammsugare som når rätt i positionen.
Och i den rollen är det väldigt viktigt med passningsspelet, och jag tycker att Vagic har ett bättre passningsspel än Erdal. Erdal är ju mer att han kan sätta fart och springa i djupled. Jag tror inte att det är det man behöver främst nu faktiskt.
Nej, jag tror att balansen på mittfältet kommer att bli väldigt, väldigt viktig i alla fall.
Sen är övriga spelare så att Christiansen och Toivonen och Berget och Kjolak är givna tillsammans med Knusen och då även Marco Jönsson i mål. Det tror jag vi är överens om, va?
Ja. Ja, men målvaktsfrågan är väl rätt så let än så länge i alla fall, för det finns inte så många val.
Nej, men så är det.
Uppmärksamma lyssnare märkte kanske redan förra gången att Max Friman nu har inlett sin utomhussäsong. Ja, och idag är det riktigt fart på fåglarna. Så att, om ni undrar vad det är för ljud i bakgrunden så är det bara... jag vet inte vad det är för något.
Det kan vara koltrasten till
och med. Ja, det kan det vara.
Hoppade förbi här precis.
Ja, ja. Trevligt. Vi har, sen vi hörde senast så har MFF också skrivit kontrakt med den tidigare provspelaren Ismail Sidibé från Mali, som beskrivs som mittback och central mittfältare. Och även om det av förklarliga skäl är svårt för oss att uttala oss om Ismail Sidibés kvaliteter som fotbollsspelare, så finns det kanske ändå någonting här, Kent, att ta fasta på vad gäller hans position.
Eftersom han har tre stycken landsmän också som är på plats i klubben och har fått ett förlängt provspel, så kanske man kan spåra en ny trend att MFF går lite i de större klubbarnas fotspår och satsar på afrikanska talanger. I och för sig så har vi Djurgården gjort det med stor framgång också tidigare, och det finns andra svenska klubbar som också gjort det, men det kanske kan vara något för framtiden. Jag menar, vem vet, han kanske är spelar mittback till hösten. Man vet ju inte i A-laget.
Det är ju en intressant...
oerhört svårt att säga.
Mm. Det är ju en intressant liten markering just att det är en mittback slash defensiv mittfältare. Eftersom det är väl den position som vi har diskuterat en hel del här också. Sen har ju MFF varit inne på de här spåren lite grann innan. Benjamin Fadi är väl det främsta exemplet där man satsade på en ung afrikansk spelare. Men den gången visade det sig att det var väldigt tufft när de kom själv. Mm. Han blev väldigt ensam, det vet jag, här i Malmö. Och han,
precis,
hade och han svårt var, att trivas.
Han var framgångsrik, om jag minns rätt, i något UVM eller något i den stilen. Och visade inte upp något egentligen i MFF som var sådär här som man... Han klackar inte på porten till A-laget direkt.
Nej, men han ser otroligt lovande ut på träningarna innan, så jag förstår ju att Daniel Andersson ville försöka med honom, så att säga. Ja. Men det har varit några sådana försök, och det är inte helt rätt och helt lätt att hitta rätt.
Nej, det är naturligtvis.
Okej, Laurenti var ju lite äldre, men det är ju den som stack ut på andra hållet naturligtvis.
Ja, och Peter Idje inte minst.
Nej, precis.
Han är väl den mest framgångsrika. Ja. Med marginal.
Ja. Då en och Kofi Adu också som kom. Men de har ju kanske varit lite mer etablerade än den här killen. Som
ja, men Ige kom direkt från, om jag minns rätt, direkt från Nigeria.
Ja.
Och han fick ju också provträna sig till en plats. Och det var ju en inkörningsperiod på kanske då innan han kom in i laget. Men jag vet att Tom Prahl var ju extremt förtjust i honom. Just det här att han var ju... oerhört duktig på att tajma löpningar och springa precis, var på precis rätt sida av offside-linjen, och hade ett väldigt fint samarbete med Niklas Skog.
Jag ska få mig säga att tyvärr så vet vi väldigt lite. Det är en komplicerad värld vi lever i just nu, och så vitt jag förstår så får ju U19-laget inte träna helt kollektivt och får framförallt inte spela matchen.
Nej.
Så att det är en komplicerad situation att bedöma de här killarna naturligtvis för Daniel Andersson. Och svårt hur man ska matcha dem.
Nej, pandemin kommer ju påverka den här allsvenska säsongen och kan vi väl slå fast redan nu.
Det man har tillåtit är ju faktiskt att U21-serien spelar. Jag vet inte riktigt logiken i det, men den får ju spela. Och det är möjligt att han dyker upp där kanske. Det är ju väldigt glest mellan matcherna där, och nu har det plötsligt varit helt tyst ett tag.
Mm. Ja, det man menar är väl att många av spelarna i den serien också inte har någon annan sysselsättning, så att det är att betrakta som yrkesutövning.
Ja, men man kan säga så här också där, att det har blivit väldigt mycket att det är U19-lag som spelar där på de olika kurven. Det är komplicerat.
Då tycker jag att vi kastar oss vidare till den allsvenska genomgången, och vi kommer helt enkelt att ta lagen i bokstavsordning. Och följaktligen så börjar vi med AIK. Bara Östersund gjorde färre mål än AIK förra säsongen. 30 mål som AIK gjorde var mindre än hälften av MFFs målskörd. MFF gjorde 64. Vem ska göra målen för AIK 2021, Kent?
Stefanelli är ju tillbaka. Han hade väl ett rätt så bra målsnitt när han var i AIK förra gången. Och sen gör ju gamle Goitom, han gör ju ett gäng på hösten mål alltså. Jag tror fortfarande att de kanske är lite baktunga, men jag tror att de blir oerhört svårslagna på det stora hela över säsongen med de här starka karaktärerna i Sebastian Larsson, Milosevic och Lustig. Så att ja, men säg så här att det räcker nog att de gör 10 mål mer än förra säsongen, så kommer de vara betydligt högre upp.
Men att vara svårslagen är ju inte alltid är bra såklart, men det räcker ju inte hela vägen i en serie över 30 omgångar. Det såg man ju inte minst i fjol på till exempel Elfsborg som hade vad? Nej, 16 oavgjorda.
Nej, men när de vann de guld senast året var det 2018. Va? Mm. Och det då kändes det som när de tog ledningen som backade dem hem och säkrade... säkrade segern på det viset, så att jag blir inte överraskad om det blir något liknande den här säsongen. Ett mål framåt kommer att räcka långt.
Har inte 1-0 känts som AIKs melodi under väldigt lång tid?
Ja, ja, men deras spel 2018 måste vara ett av de tråkigaste guldvinnande lagen under 2000-talet. Skulle jag vilja säga.
Ja.
De har ju en lite tuff resa ändå, för de skulle ju bygga om helt under Norling, och sen så fick de börja om igen liksom när han fick gå. Så att de letar ju efter en ny identitet, kan man väl säga. Jag tror lite som Kent att Sebastian Larsson är ju en nyckelspelare naturligtvis, som assistkung på fasta situationer, och inte minst frisparkar och straffsparkar att han gör mål själv. Stefanelli är väl också en sån som kan komma och göra mål. Goitom mer lite tveksamt. Han är ändå, han blir inte yngre.
Nej, det blir inte. Alltså, det är som, ganska bra.
Men jag tänker att det som borde kanske oroa AIK lite grann, det är ju att man har både Goitom och Larsson som tv-experter. Alltså, de har ju annat att fundera på än bara sitt spel i AIK.
Ja, precis. Men annars sen kanske de känner att de har tryggat liksom en karriär efter fotbollen.
Ja, de personligen. Ja. Jag tänker mer för klubben och föreningen. Att det är en signal ändå om att man kanske inte är 100% fokus.
Så kan det vara. Men jag tror att Sebastian Larsson känner man att det är ju en vinstmaskin oavsett liksom.
Men det är väl så att backlinjen är ju deras nyckel. De måste ju bygga det från defensiven trots allt. Men som Kent nämnde, Milosevic, och sen att Mikael Lustig finns där bak. Det är ju fortfarande deras identitet på något sätt. Eftersom de försökte bygga om så totalt i fyra och misslyckades, så misstänker jag att de kommer att vara rätt försiktiga. Nu har jag inte sett dem så mycket, men jag tror inte att det kommer att bli någon målfest när de spelar.
Nej, det kommer det inte bli. Men de hittar ju ändå under hösten. Hittar de ändå tillbaka till förra version så att säga.
AIKs tre minuter är till ända. Vi kastar oss vidare till Värmland och Degerfors. Om man undantar storstadslagen, och i det inkluderar jag Örebro och Norrköping för argumentationens skull, så är det sedan millennieskiftet bara två lag som har klarat sig mer än fem säsonger i Allsvenskan. Alltså som nykomling, eller sen de kom upp då. Och det är Kalmar 2004 och Östersund 2016. Finns det någonting, Max, som talar för att Degerfors kan bli ett sådant lag?
Som klarar sig kvar? Jo, det tror jag att det gör.
Över tid, tänker jag. Jag tar år först.
Men jag tror lite paralleller till Mjällby ändå kanske där. Det finns mycket kultur. De gjorde en bra säsong väldigt länge. De höll ju på att ställa till det totalt till slut. Men det finns i grunden någon sorts fotbollskultur som kan leda ganska långt. Men tittar man på trupp och hur det ser ut i övrigt, så är det väl kanske inte mycket som talar för att de kommer att göra det. Men det där är en avvägning, och det är inte helt givet. Bertilsson där framme kommer väl att göra mycket poäng säkert och betyda mycket för dem. På Stora Valla tror jag inte de blir att leka med, även om det inte är publik så att säga, så tror jag det är ändå en tuff resa för många lag.
Där är gräs i alla fall.
Där är gräs, bara en sån sak. Och på sikt är det ju jättesvårt att säga. Jag kan för lite om klubbens organisation, om den verkligen skulle kunna vara mäktig. Men det jag kan titta på är ju att de faktiskt har varit med i toppen på Superettan länge och känns etablerad ändå. Så att jag vill höja en liten varningsflagga för dem.
För de här mindre, eller klubbarna från mindre orter, så gäller det ändå liksom att hitta, känns det som, någon sorts regional ficka där man kan liksom vara ett nav för fotbollen, som väl Mjällby får sägas har lyckats med ändå. Man har liksom lyckats täcka in Blekinge och nordöstra Skåne ganska bra. Är det som liksom är Degerfors möjlighet, tror ni?
Ja, jag ska bara säga att de har ju problemet att Örebro är inte så långt borta.
Nej, precis.
Precis, det tror jag också. Men jag tror det handlar mycket om, för att klara det här året, är det den här nykomlingsentusiasmen. Och de har ju sådana här stark, vad ska man säga, bruksmentalitet, bytänk, det är vi mot världen. Jag tror man kommer ganska långt. Jag såg dem ett par gånger i Superettan förra året. Jag tyckte de spelade rätt bra fotboll, men det är också den här hitta balansen mellan hur mycket man kan spela och hur destruktiv man ska vara som en nykomling. Jag tror det blir extremt viktigt för dem. Men jag tror att de har rätt så bra chans att bromsa sig kvar i Allsvenskan, om man säger så.
Jag kanske redan här ska ta min lilla brasklapp det också. En anledning till att jag tror på dem är att när jag tittade på och försökte tippa serien, så tyckte jag ärligt talat att det var ett rätt stort gäng som kommer att slås där nere.
Precis.
Det känns som att det är väldigt många lag som kan vara inblandade i bottenstrid.
Det känns som det är en del av serien, 8 plus 8.
Typ.
Ja.
Då går vi vidare till Djurgården. som ju har tappat alltså lite under radarn, tunga mittfältstapp i form av Fredrik Ulvestad och Jesper Karlström. Finns det några rimliga ersättare i Djurgårdens trupp för de spelarna som ändå har betytt väldigt mycket för laget de senaste säsongerna?
Jag tycker nästan att de har fått in en spelare som kan bli lika bra i Elias Andersson från Sirius. Lite av samma typ, men kanske ännu, ja, ännu bättre passningsfot. Jag tror han kommer att ersätta en av de här spelarna. För han är väl 96, va? Så att han är, ja, det är nu han ska ta det där lite, ja, klivet så att säga, att etablera sig bland de riktiga elitspelarna. Och ja, sen brukar ju Bosse Andersson som sportchef är väl en av allsvenska bästa här i sin position. Brukar ju ha lite gäst i rockärmen och sånt. Så att, men de känns de inte ganska mycket som ett... De bygger på speed framåt. Det är ju som på något sätt...
Ja, men jag tycker också att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf känns ju som de har övertygat ganska mycket både i Djurgården och i Sirius med vad de har fått ut av sina lag.
Absolut. De känns att ha en väldigt tydlig idé med hur de vill spela på något sätt. Och det känns som att de är taktiskt väldrillade och allt där. Men sen är det väl lite mittbacksposition och sånt. Hur det ser ut där med Erik Berg och...
Ja, om han ska bygga badrum eller...
Ja, precis. Det känns lite osäkert. För där brukar de ju vara... De saknar ju Marcus Danielsson. Han är vid Kina nu, va? Men...
Ja, han kommer inte därifrån.
Nej, precis. Så att, en sån spelare hade ju alla allsvenska lag velat ha, naturligtvis.
Max, har du något att tillägga om Djurgården?
Nej, men det känns väl som det är lite framtungt där kanske, att de kan vara spännande offensivt. Jag håller med där om att de verkar ha en tydlig idé som de jobbar efter. Kent har nämnt Elias Andersson. De har en ung mittfältare som heter Hampus Findell. Och de har ett finsk nyförvärv som heter Rasmus Schüller, också mittfältare.
Ja, han har väl sett bra ut på försvaren, vad jag förstår.
Ja.
Och han har väl varit ute innan, men han brukar, alltså tar man spelar direkt från finländska ligan så brukar det ju vara... med blandat resultat.
Han har ju varit ute en del i världen.
Ja, han har ju det.
Till och med varit i Göteborg.
Exakt.
Den stora världen.
Ja.
Ja. Ja, sen Magnus Eriksson är ju en favoritspelare hos mig. Det är en viktig kugge i det laget, naturligtvis.
Precis. Det var kanske bra som man trodde han skulle vara när tillbaka.
Nej, men han fixar ändå sina 3000 frisparkar på en säsong.
Ja, det gör han. Han är väl jätta på det i allsvenskan att kunna ramla över bollen. Jag skulle nog tippa att Erik Larsson är ett jättetid
som spår. De har samma dykstil. Nej, men så de gör målen och AIK håller nollan.
Ja, kanske. Ja.
Vi går raskt vidare till Borås och Elfsborg som ju var MFFs främsta men inte särskilt nära utmanare i fjol. Elfsborg förlorade bara 3 matcher men kryssade det i andra sidan då i hälften av alla matcher de spelade. Och frågan är då, Max, om Jimmy Tillins lag kommer ha lärt sig att vinna det här året.
Alltså Elfsborg tycker jag varje år är väldigt svårt. För då när man har förväntningar på dem så går det inte bra, och när man inte har förväntningar så går det bra.
Det gäller ganska många lag i allsvenskan för övrigt.
Ja, det är någonting med Jimmy Tillin jag gillar. Han hade det jobbet där, men han kom igen med laget och verkar på något sätt ha, vad ska man säga, en stabil filosofi och ett lugn. Men svårt att säga. Duktig mittback i Okumo som man har förlängt dessutom nu. Det är väl just lite osäkert framåt trots allt. Jesper Karlsson avsaknaden är stor.
De såg ju väldigt bra ut mot MFF, men det är svårt att säga vad som var hönan och vad som var ägget i den
matchen. Ja, lite så. Det var ju, alltså ska du döma av den matchen så är det klart att de är topplag. De var ju otroligt kontringstarka i den matchen.
Men det är ju lätt att anfalla när man får komma i numerärt överläge så att säga, eller i sämsta fall en mot en.
Ja, samtidigt så gillar du ju att, vad ska man säga, och ändå utnyttja de lägena också.
Landskrona-killen Rasmus Alm är ju en spännande spelare som har tagit en rätt krokig väg till toppfotbollen i Sverige.
Jag skulle nämna honom också, att det kan ju vara en motor på mittfältet som kan vara viktig för dem.
Ja, väldigt bra kontringsspelare. Och så ja. Nu nämnde innan och Kummer är väl, för de behåller honom hela säsongen, ja, tveksam tror jag. Han känns som han är ju, har potential för större ligor. Jag gillar också den här Simon Olsson.
Simon Olsson också, ja precis.
Mittfältaren, han har tydligen fått en av foten att operera rätt så nyligen. Men han är ju, kan ju göra lite av, kan det mesta känns det som. Överallt kommer att stabilisera sig på den här nivån.
Jag kan lite för lite om deras anfallare nu utan Jesper Karlsson. Men det är klart att de har stabila möjligheter.
Fritsch som en elak, lite taget aktiv spelare. Rätt effektiv.
Det känns ju som, jag tycker att han ofta känns som att han gör sig bäst mot lite sämre motstånd. Att han inte riktigt räcker till i...
Nej, kanske inte de stora matcherna. Han är väl rätt jobbig att möta och så. Springer mycket och in och fightas. Och... Mm. Men visst, han är ju rätt begränsad.
Jag måste fråga dig Max, apropå Jimmy Tillin. Hur mycket är det beror på att du liksom... tycker att han är intressant som person och hur mycket beror det på att han efterträdde Magnus Haglund som du verkligen inte tycker om?
Nej, men faktiskt genom åren när man har följt fotbollen mycket alltså jag kan inte gå ner i de minsta detaljerna på vad som sker på en träningsplan, inte ens på MFF där man har stått och tittat mycket, men personlighet och uttryckssätt betyder ju väldigt mycket på olika sätt och vis. Och Tillin är en sån som jag lyssnar på. Haglund var en sån jag inte kunde lyssna på. Jag lyssnade direkt på Åge Hareide, men jag lyssnade inte på Magnus Persson. Alltså...
Jag tycker i och för sig Jimmy Tillin verkar sympatisk, men ganska intetsägande ändå på något sätt. Jag
har lite
föredraget Haglund i så fall om jag skulle gå ut och dricka nu.
Nej, det är inte det handlar om, utan mer liksom att de inger ett förtroende som lagbyggare på något sätt.
Ja, de har... Alltså,
för de som undrar, så Haglund han pratar väldigt mycket och det är väldigt mycket ord rakt ut i luften och det är något som inte funkar så bra på mig.
Nej, men Tillin har de ju haft ett väldigt stort tålamod med i alla fall, kan jag tycka. Det kanske betalar sig nu.
Vi går vidare med Halmstad bollklubb som är tillbaka i Allsvenskan. De har åkt jojo mellan Allsvenskan och Superettan på senare år.
Apropå Haglund.
Ja, precis.
Jag
vågade inte ta den. Men frågan är ju då vad Halmstad, de har inte förändrat sådär jättemycket jämfört med det laget som tog sig upp från Superettan i fjol. Räcker det med lånet av Marcus Antonsson för att de ska kunna hålla sig kvar och stabilisera den här berg-dalbanan, tror ni?
Det känns ju helt rätt för ett bottenlag, kan jag tycka, om man får rätt service med, och lite ytor, men han är ju... I mina ögon är han ju alldeles för endimensionell för att funka i MFF. Men han säger ja, jag tror han kommer att göra sina 8-10 mål. Sen får man inte glömma att de har, Andreas Johansson har ju en av mittbackarna i Allsvenskan som har absolut bäst passningsfötter. Lite trög i sidled med åren. Men,
hur många allsvenska matcher har han spelat egentligen?
Väldigt många.
En jävla massa vid det här laget.
Ja.
Pratar ni vidare om Halmstad så ska jag se om jag kan hitta detta.
Nej, men jag kan ju bara haka på vad det är att jag tror att... Förlåt, Kent, jag har bort.
Kör du.
Nej, men vi pratar Antonsson. Jag tycker ju att han har... Jag är lite Antonsson-fan i grunden. Jag tycker att han har hade en potential även att skapa ännu mer i MFF än vad det blev. Men någonting klickade inte riktigt där. Det som är lite oroande är väl att han under utlåningen i Norge inte gjorde mycket mål. Men jag tror att han kommer att göra mål i Halmstad.
Tror jag också, men jag tror att han passar den typen av lag. Jag tycker inte... Något sätt, jag tycker inte MFF som har så mycket boll måste kunna göra lite mer själv. Också på egen. Alltså kunna slå din gubbe liksom från... gå från felvänd, nästan stillastående och kunna göra något. Och där tyckte jag han brast lite, men får han ligga på rull och komma rättvänd och han är ju duktig på att hitta löpningarna, så att det tror jag kan bli en väldigt bra äktenskap. Så är han ju, har ju spelat där som ungdomsspelare och är väl precis från gränstrakterna mellan Småland och Halland väl.
Han är från både Småland och Halland, har redde vi ut en gång.
Ja, precis. Det är kommunen i Halländskål, så bor han på fel sida, eller hur?
Ja, precis.
Ja,
precis.
Ja, det är faktiskt spännande, Fredrik. Kommer du ihåg att det var vår första coronapodd med gäst? Så att säga. Ja. Så hade vi Anton som för ett år sedan här.
Ja.
Nu kunde man inte drömma om att vi skulle sitta likadant ett år senare.
Nej.
Jag tror att han kommer att hjälpa Halmstad så att, och att lite grann att kulturen i den föreningen också kommer att göra att de kommer att klara sig kvar, men inte med någon jättemarginal.
Nej, jag tror också.
Han kommer att göra mål.
Det är stor chans att det tror jag också. Han kommer att göra sina mål. Han behöver rätt många chanser för att göra rätt mål. Men... han kommer att skapa mycket.
Ja.
Jag känner att jag inte har tiden här att researcha Andreas Johanssons karriär i detalj. Men han debuterade alltså 2002. Så att han har varit med ett tag, får man säga.
Men han har vet Tysklands äventyr också. Men...
ja, precis. Han var i Bochum. En ja, sväng.
Så illa.
Nej.
Nej.
Då så... tar vi paus med Halmstad där och återvänder till Stockholm där det tredje laget som bekant är Hammarby. Och då så har det pratats en del inför säsongen om David Ackram som i 23-24 års åldern var något av en succéhistoria i Helsingborg. Vilken skillnad kommer då David Ackram 30 att göra för Hammarby? Han är alltså inlånad från Nashville i MLS. Vad säger ni?
Vem av oss är det nu?
Ja, jag riktar mig främst till Max.
Okej. Okay. Jag undrar om han kommer att göra så stora skillnad. Jag är inte så säker på det. Men de har ju några unga lovande anfallare och framförallt så har de ju då Astrid Selmani som kommer att vara spännande att se på en högre nivå. Jag tror det kommer att handla mer om Selmani än Ackham, om jag ska vara ärlig.
Innan liksom de allsvenska värvningarna tog lite mer fart, så länge så var ju Astrid Selmani liksom vinterns stora övergång. Vad kan man förvänta sig av honom i Hammarby?
Jag tycker att han kommer ju springa som en skålad råtta. Han kommer att sätta tonen i pressspelet. Han kommer att vara den här som driver på ett lag som ibland kan jag tycka blir lite för bekvämt och lite för mycket finlir och så. Han kommer att vara katalysatorn. Men sen om han liksom håller rent att man, om man kan integrera honom så mycket liksom i spel, det vet jag inte. Men han kommer att vara extremt viktig, tror jag.
Jag tror det är lite upp till bevis till honom, men det är ändå upp en nivå nu och det blir ökad press på honom. Så att,
precis. Han kunde göra lite som han ville. Han var ju liksom en enmans anfallare där alla väntade sig efter honom på något sätt. Det tror jag kommer att bli utmaningen. Och sen har han ju haft en skadehistorik innan också, så att även om det kanske är en bit tillbaka i tiden. Men...
vad tror ni generellt om Hammarby? Alltså för jag tänker att i fjol så var de ju mångas guldfavorit och visade ju ganska tydligt att de inte riktigt kunde hantera det utgångsläget. Det känns ju som att Hammarby mår alltid lite bättre av att få slå lite mer underifrån.
Jag tror publiken kommer att bli det någon publik... jag tror knappast att det kommer att vara 100% publik, så att säga. Eller under publik under hösten, så tror jag att Hammarby kommer att dra nytta av det. Och är det inte lite så, om de skulle bli bästa Stockholmslag, även då kommer de vara minst två.
Förhands titt i Kents allsvenska tips.
Ja, absolut. Ja. Det är den placeringen jag har dem, de två.
Vad skulle du säga?
Jag tror väl att Hammarby offensivt så är det ju spännande. De har Ludvigsson också som en giftig. De har den unga mittfältaren Amo. De kommer säkert att göra mycket mål, det tror jag. Sen var Hammarby räcker är ju alltid lika svårt att veta. De har väl förstärkt bakåt med Fjolson i islänningen.
Exakt.
Och det är väl också ett... ja,
Ja, jag såg dem i Trelleborg, då tyckte jag att då var de i och för sig precis kommit stigit upp för sjuksängarna så att säga, men där har de ju vissa problem, det måste man väl säga, men den matchen är ju svår att sätta in i ett större sammanhang.
Jag ska inte avslöja mina tips nu, men i slutändan så tror jag faktiskt på att Hammarby blir giftiga. Det är någonting som, och det, då bygger jag på att Selmani verkligen lyckas där. Och att det är som Kent säger, att han kommer ju vara en viktig katalysator om det ska gå ett, och liksom ska stabiliseras där uppe. Ja, någonstans så känns det också som de också har haft en trygg tränarfilosofi med ett tag nu, med samma tränare och en trygghet i det.
Mm. Men det är ju risken också om de ska få en bra start. Alltså det är ju Billborn är en tränare som kommer från ungdomsleden och sånt. Det är alltid lite lättare att sidsteppa den typen av tränare som kanske till och med accepterar ett jobb i organisationen. Så jag tror han har lite press på sig nu, att nu ska han väl leverera trots allt.
Så är det säkert.
Vi ger oss över till västkusten och BK Häcken, som har värvat tungt under flera säsonger nu. Och jag undrar, Kent, hur stort spelrum har Andreas Alm, tränaren alltså? Måste inte Häcken ta guld nu, eller i alla fall vara väldigt, väldigt nära?
Jag tror inte det. Eftersom det är en klubb som har, de har väl nästan noll vinnarkultur, okej, någon cupseger. Men det är liksom, i det här sammanhanget i Sverige så är det just, men ja, förlåt, Kalle Anka-turnering. Men de har gjort starka värvningar. De är ju, tycker jag, de hittar alltid rätt bra spelare. Martin Olsson är ju, honom skulle väl rätt många klubbar kunna ta. Jeremejeff tyckte jag såg väldigt, väldigt bra ut när han gick från MFF till Häcken då, ett par år sedan innan han försvann ut i Europa. Så, men det känns ändå som att de kommer vara rätt nöjda om de ligger där och nosar på en Europaplats. Sen vet man inte hur ekonomin kommer att påverkas här länge också, med tanke på att deras stora kassakor är väl Gota Cup. Där finns väl frågetecken för det kanske. Och så har de väl bytt sportchef nu också, va? Så att Sonny Karlsson var ju där väldigt, väldigt många år. Man vet inte hur det kommer att påverka, om det blir ett lyft eller ett minus. Men att de kommer att vara med i toppen och förmodligen kanske det bästa Göteborgslaget.
Max, tror du att det faktum att Häcken nu hastigt och lustigt har ett damlag som ska försvara ett SM-guld, att det påverkar liksom härlagets verksamhet på något sätt?
Nej, det tror jag inte. Jag tror att jag precis tänkte på det. Jag tror bara det är positivt. Jag tror att Häcken är en förening som naturligtvis är det för jobbigt för dem med Gothia Cup att inte den kan spelas. Jag tvivlar väl på att det blir någonting i sommar också. Det var väl så fall en liten variant. Men Häcken är ju inte beroende av publik. De är inte bortskämda med publik. Men däremot tror jag det finns en väldigt stark föreningskänsla i det. Och jag tror att det kändes som att de omfamnade det där med damlaget direkt. Så att jag tror väldigt mycket på Häcken, och jag tror inte att Andreas Alper var det minsta orolig. Utan det är ju dessutom så ska vi komma ihåg att båda Häckenlagen är i cupfinal. Så redan nu har man ju presterat, och jag tycker att Kent är lite för hård.
Men det känns ju att det är oändligt mycket svårare att vinna en serie i Sverige än att vinna cupen.
Så är det, men jag tror att cupen har ändå ökat i värde. Häcken vann ju mot Malmö här för några år sedan i ett straffdrama.
Exakt.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Så att Martin Olsson, smart värvning. Men framförallt Alexander Jeremejeff har ju visat sig att han presterar ju alltid bäst när han är i Häcken. Så jag tror att han kan göra mycket mål och mycket poäng. Mycket assist också faktiskt.
Ja, han är väldigt alltså, fin som framspelare också. Det måste man säga.
Så att jag tror det kommer kanske märkas sen. Men jag har trott på Häcken förr och jag tror inte mindre på dem mer.
Ja, så traditionens makt kommer att spela en roll.
Ja, det kommer den göra. Jag tror mycket på det här med vinnarkultur. Faktiskt. Innan vi lämnar Häcken, Alexander Jörmeier, vi är bara 27 år.
Jag har hållit med så mycket, det är otroligt.
Ja, alltså det känns som att han är... jag trodde han var äldre.
Ja. Man kan ställa sig den frågan, är han så mycket sämre än Scholak i MFF? Man vet ju inte.
Nej,
jag tror inte det. Nej. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om miljö.
Tror jag också. Och just det här att han får lite sådär... vad ska man säga, en fri roll ungefär som Selmani hade i Varberg i alla fall. Att allt ska gå via honom på något sätt. Och då blir man ju per automatik oftast 20% bättre naturligtvis, om man vet det, om man håller förtroendet.
Vi stannar kvar i Göteborg men tar oss över Göta älv och för att prata om IFK Göteborg. Kommer Blåvitt att hänga med fram till EM-uppehållet, Max? Då ansluter ju Marcus Berg och Oskar Wendt. Och hur mycket hänger på Mark Hamsik under våren?
Ja, jag tycker det är jättesvåra frågor. Nu ska jag vara lite kategorisk.
Jag ställer inga enkla frågor.
Och det här bara slänger jag ur mig. Jag tror inte alls det kommer hänga på Hamsik. Det där är en sån där värvning som han blev skadad så fort han kom hit och jag vet inte riktigt var allting står.
För du Littmannen vibbar? Ja, eller är det du försöker säga?
Det är ungefär det jag försöker säga. Jag är inte alls övertygad om att det kommer att vara honom vi pratar om framåt sommaren. Där.
Nej, det är kanske tveksamt, men det är väl ungefär som med Littmannen. När han väl spelar, om han spelar, ja, då kommer han vara en klass bättre än alla andra.
Det borde ju vara så, men låt oss... Jag vill vänta och se att jag har sett något på planen där. Men jag tror att våren blir tuff för dem. Samtidigt motiverande när man vet att man har de här nyförvärven in. Och jag tror att på sikt så känns det väldigt rätt med Roland Nilsson som tränare för det här gänget med många rutinerade spelare. Han har så stor erfarenhet själv. Jag tror han kan tala deras språk. Han har varit där själv på de här nivåerna. Så att jag tror att Göteborg kan bli både och. Men i grunden så tror jag inte att... Jag tror att våren kommer att bli för tuff och det innebär att de inte kommer att vara med i någon toppstrid.
Nej. Samtidigt som det känns ju också, de har ju många hemvändare, men det ser ju rätt stabbiga ut om man får lov att vara lite elak. Men Marcus Berg, om han kommer, om han är i närhet av det han har visat upp i landslaget trots allt, så är han ju, när vi summerar säsongen, så kan han ju mycket väl vara allsvenskans bästa anfallare.
Alltså att en del av de här hemvändarna har sett stabbiga ut, det känns inte så förvånande tycker jag. Det som har förvånat lite mig i alla fall är Pontus Wernbloom. Jag trodde att han skulle faktiskt bidra med mer.
Mm. Jag tyckte han kändes passé redan i fjol, jag ska väl...
Lite så, men det är inte han lite av den typen om man tappar lite av... rätt så trött spelare som tappar kanske ett halvt steg med tanke på åldern och lite av det här, men brinner det till i skallen på honom, det har vi sett, men det brinner ofta till på fel sätt, att det blir mer frustration än något konstruktivt av den här aggressiviteten, om ni förstår vad jag menar. Jag tror det kommer rätt tufft också, att, men det, jag håller med Max att Roland Nilsson är bra för den här lite äldre truppen liksom, att kunna motivera laguttagningar och sånt. Och sen har du ändå en sån som Aiesh som jag tyckte var fantastiskt bra i Östersund som aldrig liksom, har slagit riktigt i Göteborg på något sätt. Men,
han är ju också en utmanare till Magnus Eriksson. I frisparks.
Ja, absolut. Men en mot en var ju oerhört bra när han var i Östersund. Men det har ju liksom aldrig stämt riktigt i Göteborg.
Sen i den här veterangänget då, så Simon Tern kommer ju naturligtvis ha en viktig roll. Men jag gillar ju Simon Tern som spelare och person väldigt, väldigt mycket. Men jag är samtidigt lite osäker på, han har ju ändå flyttat runt rätt mycket och hittar han tryggheten i det här gänget, för det handlar mycket om det.
Jag tycker nästan att han, eller jag vet, jag har redan nämnt det för en del i min närhet och fått kraftiga bander, men jag tycker han hade varit en jättebra truppspelare i MFF. Men annars sen så hade det varit svårt att sälja in det till Simon Thern att du ska vara en truppspelare i MFF. Han vill ju vara en startspelare.
Ja. Ja, det är väl det som är problemet, har varit överallt.
Samtidigt så vet jag att redan för något år sedan ville han väldigt gärna tillbaka till Malmö. Jag vet inte hur det har varit nu det allra senaste, för nu har det hänt så mycket runt honom, men han ville, han hade en trygghet här och det var här han slog igenom, trots allt kan vi väl säga.
Ja, men sen hade han ju, fick han ju väldigt stor förtroende av Jens Gustafsson i Norrköping, och när Jens försvann så tror jag, det var ju det kapitlet avslutat där på något sätt.
Vi återkommer till Norrköping inom kort. Vi ska, innan vi kommer dit ska vi först till Kalmar där man satsar nytt, ungt och eget och på Henrik Rydström som tränare. Räcker det för att undvika ännu en sträckstrid, Max?
Nej, det kommer att vara ett klart gränsfall skulle jag vilja säga. Det känns inte som ett särskilt spännande lag längre. Det händer inte så där väldigt mycket, och det var ju en mycket skral säsong i fjol. Det som är spännande är väl Henrik Rydströms återkomst och det han trots allt gjorde upp i Messius. Det är liksom det. Ska det hända någonting med Kalmar så tror jag det är han som kommer att åstadkomma de uttrycker och så. Men de kommer att vara där nere och slås i botten, det är jag rätt övertygad om.
Tror du, Kent, att för Kalmar hade ju uppenbarligen möjligheten att knyta till sig Rydström tidigare. Tror du att de har liksom tappat eller missat någon sorts möjlighet och tappat fart här?
Ja, det tror jag definitivt. Jag menar, Nanny är all ära, men det kändes som att på något sätt så tog bensinen slut för honom när han var i Hammarby. När han, om jag minns rätt, skulle då förändra svensk fotboll i Hammarby så att säga. Men det lyckas inte sådär superbra. Men jag tycker att Rydström, men det är också svårt att... Det är inte alltid lyckat att komma tillbaka i omgång efter omgång så att säga. Och det blev ju omstart för honom här, och han hade ju den fotbollen han spelade i Sirius, där stod ju liksom alla stjärnor rätt på himlen under våren i alla fall, och från sommaren var det ju egentligen, men och det var ju rätt utpräglad, vad ska man säga, plastunderlagsfotboll han spelade där. Och det är kanske svårare att omsätta det i Kalmar som ändå har riktigt gräs hemma i alla fall.
Kent, du måste lära en sak i denna podd. Det finns bara gräs. Det finns alltså riktigt gräs, ser vi inte.
Ja, jag vet. Det är medvetet jag har sagt riktigt gräs. Jag vill att du ska påpeka detta. Eftersom jag vet att du brukar göra det.
Ni var inne, Max, du var inne lite på det, men ni kan, om ni kan prata lite till om spelarmaterialet. För det känns ju... Det blir alltid lite så här... Man får alltid lite... De här lagen där tränaren är den största profilen, så är man ju alltid lite...
Ja, men det känns lite... De andra spelarna är lite för dåliga. De unga är man alldeles för osäker på. Det känns som att ofta som kan man rätt så bra unga spelare, men det händer inte så jäkla mycket.
Jag tror de lever i ett post-Elm-syndrom. Det liksom har handlat så mycket om bröderna Elm i rätt många år. Om deras spelande eller inte spelande och deras roller på planen, så att... Det är lite grann som när Malmö tappade Rosenberg. Det jämförelsen är kanske haltar, men det är...
Ja, jag tror Elmbröderna, de la ju alla i samma korg så att säga. Det gällde Elmbröderna och hoppade så mycket på att de skulle... Det var ju Victor Elmberg, det är en av deras viktigaste spelare förra året, och han är borta nu.
Ja, det jag menar, nu är de liksom, nu står de utan.
Ja.
Jag vet inte om Rasmus är med i ledarstaben fortfarande, han var väl med där på turn i fjol, men jag tror han är det. Men det är liksom, jag tror att de får bygga om väldigt mycket.
Ja. Jag tror inte att de har fel med omstart i Superettan, men det ska man inte heller säga. Det är, trots, ibland är det bättre att hänga kvar.
Ett stenkast från Kalmar har vi Mjällby, som ju blev sensationell femma i Allsvenskan i fjol efter en väldigt stark avslutning. Man har dessutom förstärkt med Enoch Kofi Adu, som måste vara den största värvningen på Listerlandet sen Frank Worthington.
Ja.
Men Marcus Lantz, som ju då var succétränaren bakom den här femteplatsen, fick gå efter säsongen, eller rättare sagt, de kom inte överens om en fortsättning enligt Marcus Lantz själv för att han hade för höga målsättningar. Och det låter lite märkligt. Men han ersätts då av Christian Järdler, en annan som nu dessutom har som är covid-karantän inför den allsvenska premiären. Men frågan är om är han då mer lagom för Listerlandet, Kent?
Jo, men jag tror att han var ju assisterande förra året. Jag tror att han Lantz känns lite mer vad ska jag säga ututriktad på något sätt. Och nu har ju Järdler fått Alf Westerberg som en klok fotbollsmänniska för som assisterande. Så det känns som en bra mix, och de kommer att visa med MFF också, visa förra året att de är väldigt välorganiserade över hela planen och också väldigt svårslag, särskilt i Hellevik. Men Moses Ogbo, han startade 19 matcher förra året och gjorde 14 mål. Han är ju borta, det är ju ett megatapp. Där tror jag du kanske får svårt att hitta med målen. Kofiado, visst han är bra, men för mig kändes det som att när han var MFF så var han riktigt bra i de stora matcherna. Oftast mot en mindre lag kunde han vara lite nonchalant. Det är min bild i alla fall.
Men
Max, vad tycker du om, alltså om man nu utgår från, man får utgå från Marcus Lantz talar sanning. Vad säger det om liksom föreningen? Säger det mer om föreningen eller mer om Marcus Lantz?
Jag vet inte, jag tycker det där är lite komplicerat. Jag tycker det är svårt att uttala sig. Det är ju, stämmer det Lantz säger så är det ju lite märkligt. Samtidigt så är det så att Christian Järdler tycker jag är ganska spännande, och han var ju ändå med som Kent säger förra året också. Så att jag tycker det står för en kontinuitet. De verkade komma överens när de var på bänken i alla fall. Så att, det kan ju finnas något annat i bakgrunden att Lantz var jobbig, jag vet inte. Men det jag tycker är lite konstigt är att de tippas så lågt. Det är klart att det finns ett risk att de rasar efter en sån succé. Men samtidigt om man utgår från förra året så är det Ogbo har försvunnit, och det är en stor förlust för dem. Men så som Hjällby spelade i fjol och agerade så tycker jag inte det var på minsta slump att de kom så högt i tabellen. Utan de var väldigt välorganiserade, de var väldigt kvicka i sitt kontringsspel och vågade hålla i boll också. Så att jag tror att Hjällby kan vara en minst lika stor skräll även i år. Faktiskt. Och de har mycket rutin kvar. Löfqvist som aldrig lyckades i Malmö, han är ju jätteviktig för dem. Jakob Bergqvist, en giftig spelare framåt, och de har fler snabba spelare. De är vassa på fasta situationer. Däremot håller jag med Kent vad det gäller Adu. Jag är tveksam. Jag tycker att karriärkurvan pekar neråt. Och där kanske även klubbvalet speglar det lite grann. Att han kanske inte har så mycket att välja på.
Nej, rimligtvis så med tanke på status och vad han gjort tidigare så kanske han skulle fått ett anbud från en lite större klubb ändå, trots allt. Men man vet ju aldrig, det kan vara andra saker som styr också.
Då går vi vidare till Norrköping och då ställer jag frågan till Kent igen för att det ska komma rätt här. Jag blandade ihop saker och ting. Så ni är medvetna om detta. Är ju, alltså vinterns organisationsdokusåpa i Norrköping som började med ett tränaravhopp i det som man kallade för samförstånd. Och sen slutade med byta av ordförande vid årsmötet. Så i skuggan av det så har ju också flera tongivande spelare lämnat. Simon Tern har vi nämnt. Är det så att Norrköping har intern bråkat bort sin position som allsvensk toppklubb?
Jag är inte säker på det, tror jag, för att Rickard Norlund kommer att prägla den här klubben väldigt mycket som man gör med alla klubbar. Han är, på något sätt han kan känna som man kommer att vara med åt finger och alla syltbort. Ja. Och han kommer att få laget att om de bara köper in på hans filosofi, så är ju en av hans bästa grejer är ju liksom att få spelarna att spela för honom. Och då tror jag att de kan blanda sig i den absoluta toppstriden. Men om de har ändå tagit en ny, man tycker jag är en av seriens bästa anfallare. De har Haksabanovic som också är spännande. Isak Bergman, Johannesson, Jonathan Levy. Det är rätt många offensivt sett som är ja, men en klar skrällchans, men jag har ju tippat dem lite lägre i och för sig, men för Norlund kanske behöver lite tid på sig ändå.
så här att beskrivna Norling är väldigt rätt från Kent här. Men det är också en risk att när Norling kommer in i en klubb där det har varit administrativt kaos. Därför att då kan han är, jag ska inte säga att han är manipulativ, för det var alldeles så starkt ord, men han påverkar väldigt mycket. Och det kan bli lite rörigt då om han får en väldigt stark röst och ingen motröst kanske från sportchef eller styrelse. Så det är där en balansgång. Det är ju spännande att se honom i en helt annan miljö nu eftersom han gick från AIK där han skulle bygga om någonting som han egentligen inte alls stod för. Och nu måste han hitta något nytt igen.
Han är en vattendelare som coach. Antingen så älskar man honom eller så gör man inte, så att säga.
Och Kent har ju nämnt spelarna offensivt här. Haksa Banovic trodde jag man skulle se mer av redan i fjol. Levi är en väldigt lurig spelare, kul spelare. Så där finns ju mycket att hämta offensivt där. Nyman är tydligen skadad om jag har förstått det hela rätt.
Ja, precis. Men ja.
Det är ju ett avbräck om han
det
är
borta. Känns ju, alltså, just med tanke på de andra, alltså, för att dels Haksa Banovic, men framförallt Jonathan Levi är ju, alltså det är spelare som har en tendens att försvinna ur matcher också. Alltså Nyman och Nymans medverkan kommer nog betyda väldigt mycket, eller avgöra väldigt mycket, känns det som, för att hålla liksom lägsta nivån uppe.
Sen är det Kent Bergman Johansson också där. Det kan ju vara så att de säljer en del spelare och får in mycket pengar och måste bygga om i sommar och hur de lyckas med det. För
ja, precis.
Det han och Haksa Banovic kan ju försvinna då.
Precis, och det tror jag generellt sett. Och det brukar vara så allsvenskan, det gäller att göra. Man kan ju ta många placeringar på ett bra sommarfönster, så att säga. Försäljningsmässigt och hämta in spelare och sånt. Den möjligheten finns.
Jag har också lite känslan av, eftersom vi pratade om Andreas Johansson innan, att Norrköping har inte riktigt de har inte riktigt lyckats ersätta honom.
Nej.
Som ledare.
Nej, det är nu, jag tror att de hoppade så mycket på när Fransson återvände förra säsongen, men han blev inte en superhit, men han har ju ändå varit en sån som varit nosat på landslagstrupper och så, och varit med i sådana också. Men det är, man vet ju inte heller med kemi och tränarbyte och sånt. Vissa spelare kommer säkert att bli bättre än vad de gjorde förra året.
Då så begär vi oss till Uppsala och Sirius. Som jag har tappat Stefano Vecchia till Rosenborg och kanske framförallt då Henrik Rydström till Kalmar. Tappar man också sin allsvenska status, Max?
Ja, det var en ledande fråga, var det inte det?
Ja, det var en väldigt direkt, en ovanligt direkt fråga skulle jag säga.
Jag avslöjar väl mitt tips då och säger ja.
Varför
men, det? Nej, men jag tror att Rydström blev personifierad väldigt mycket satsningen där och Vecchia kom att personifiera spelet, om jag uttrycker det så. Liksom. Jag tror han drog med sig många andra. Så det känns väl lite anonymt och tråkigt. Och sen finns det ju en intressant osäkerhetsfaktor skulle jag vilja säga. I tränaren som då är Malmö bekant. Daniel Bäckström kommer ju att vara ny huvudtränare där uppe. Han var ju, ska vi kalla det, tredje tränare i Malmö FF i fjol. På grund av pandemin och delvis på grund av MFFs strikta regler och vem man får prata med, så lärde jag aldrig känna honom närmare. MFF vill ju inte att man ska prata med någon annan än huvudtränare, för att förtydliga. Därför, ja, de träningar man fick se upplevde jag inte att Bäckström fick ha någon central roll. Och därför så känns han ju som ett väldigt oskrivet kort, samtidigt som jag vet att han hade väldigt goda vitsord med sig till Malmö. Så att jag tror att han får en tuff uppgift att efterträda Rydström och få ordning på Sirius. Så jag tycker inte det sen som Sirius har den stabiliteten som gör att de kommer att vara ett varaktigt allsvenskt lag.
Det man kan säga är att de har ju ändå, de har ju ändå de geografiska förutsättningarna för att vara någon sorts uppsamlingsplats för talanger i regionen som kanske inte riktigt bedöms räcka för Stockholmslagen. Men det är klart, sen så är det ju, det räcker ju inte hela vägen. Det beror på vad man får målsättningar i och för sig. Vad tror du om Sirius möjligheter, Kent?
Jag tror också att ni är inne på rätt spår, både med tränaren och Vecchia, men också det här, nu tjatar vi om Elias Anders, men han var ju väldigt, väldigt nyttig för dem förra året som då gick till Djurgården. Så jag tror de har kvar Sugita, den här roliga mittfält mästaren, men det kändes som i lite större matcher med lite bättre, alltså kom han ut på den här gräs då, så var han var ju rätt lätt att ta bort honom. Han var väldigt bra hemma i Uppsala på plasten. Men nej, jag tror att det blir en bottenplacering. Att de ryker.
Så pass. Yes. Då ska vi se. Då har vi härnäst Varberg. Där ett tungt ansvar på pappret åtminstone vilar på Robin Simovic efter Astrid Selmanis flytt till Hammarby. Vad kan han åstadkomma när han återförenas med Jocke Persson som ju tränade honom när han en gång slog igenom i Ängelholm? Kent.
Då räknar du bort tiden Clarkson. På Simovic alltså.
Ja, alltså det kan ändå inte ses som hans breda genombrott.
Nej, men jag tror att jag gjorde en intervju med Jörgen Persson när han jämförde att där han sa själv Persson alltså att han har spelat min säg och tyckte att Simovic var en vassare avslutare. Och det är väl kanske det kan man ju ha lite svårt att hålla med om kanske om man betraktar det för utsidan. Men jag tror nog att Simovic kan nå tvåsiffret i målkolumnen. Och så tror jag också att Jocke Persson har ju visat sig att han har ju en jäkla förmåga att dra kaniner och trollkarlens hatt på något sätt. Och gynnas också av att det är publikfrämmat. För jag har inte sett någon coach som man har, när man ser match för live, som detaljstör sina spelare som han gör från sidlinjen. Så alla rop når ju ut. Han styr ju pressen själv från sidlingen. Men klart, Selman är ett jättetapp, det tror jag. Men Simovic är en annan typ av spelare. En lång spelare som inte är speciellt bra på huvudet.
Vad tror du, Max? Har du tillföra där?
jag har faktiskt aldrig varit en större fan av Simovic som spelare. Förlåt. Så att jag har lite svårt att säga att han är en annan typ än Selmani också. Så jag har lite svårt att säga att han kommer att bära Varberg. Det tror jag inte. Utan jag tror att Jocke Persson bär Varberg. Jag tror att han skulle gärna se honom som tränare i Malmö FF.
Jag håller med mig. Jag skrev faktiskt lite så. Jag tror att jag skrev någon tyckande text efter när han mötte Varberg. Jag skrev just det för ett år sedan. Jag vet inte riktigt. Det blev i svensk premiär på sommaren. Men det var väl andra första hemmamatchen. Att det har varit roligt att se honom i en sån roll. Men man vet ju inte heller att en sån tränare som är så, vad ska man säga, utåtriktad och med ett sånt jättesjälvförtroende och väldigt underhållande att följa. Hade han funkat i MFF? Ja, jag vet inte.
Jag tror att han skulle kunna göra det. Men det är en senare fråga. Jag tror att Varberg får det tufft och att de kommer att få kriga för att klara sig kvar i högsta grad.
Men säg så här, om man ska ha Persson i MFF så hade kommunikationsavdelningen fått fullt upp.
Du har fått lite att göra.
Ja.
Sen jag vet inte,
å andra sidan så hade det här snacket med att man inte får prata med några assisterande tränare hade blivit helt överflödigt. För det hade aldrig funnits något utrymme eller behov för det.
Nej, men varje pressträff hade ju lett till tre safta rubriker.
Sen därmed, vi vet inte... Du tangerade det här med publik där ur en lite annorlunda synvinkel, Kent, men vi har inte pratat så mycket om det. Jag kan bara nämna det eftersom vi har inga publikdragande lag kvar kanske då att prata om. Att jag tror att i år kommer det vara större betydelse faktiskt för de här lagen som är vana att ha mycket publik, att de inte kommer att ha det på ett bra tag framöver. Jag tror att det, inte minst MFF kommer att känna av det. I fjol gick man på att spelarna var duktiga och de var många. Ja, man formade ett nytt lag med en ny tränare. Jag tror att årets MFF skulle behöva en spark i häcken av publiken. Och jag tror inte att man är ensam om det.
Nej, du kan mycket väl ha rätt. Och det såg man väl kanske lite på Stockholmslagen generellt förra året. Att, det kändes som att de hade 10% till av med publik. Men det har ju alla storlag i och för sig. Men sen har vi den ekonomiska aspekten också naturligtvis. Man vet ju inte hur det ser ut med ekonomierna till sommaren i fotbollsklubbarna. Efter en nästan kanske publikfri vår.
Den frågan får vi återkomma till. Den, yes, är större, den är större än vi.
Ja.
Kvar att prata om är de två ölagen. Först av dem är Örebro. Där reprislånen Romain Gall och Dennis Hymmet på pappret ser ut att behöva ta ganska mycket ansvar i offensiven. Så den stora frågan är, Max, om Örebro kommer 8 eller 9.
Och jag säger 10 då.
Precis som jag tippade.
Alltså det är allt, ja.
Ska jag vara elak nu? Vi kan,
alltså, har verkligen tagit ut, alltså, tar man verkligen ut svängarna på Örebro så kan man sträcka sig från 7 till 10. Men jag håller med i mitten.
Ska jag vara riktigt elak nu här, så vi kan inte prata i 3 minuter om Örebro. Det går inte.
Men vi har pratat lite mer än 3 minuter faktiskt om vissa lag. Så att det...
Nej, men det känns, alltså, Hymmet, han det är en stor stark spelare och Gall... Jag vet inte vad jag ska säga om honom. Men det finns så mycket i honom, men det finns någonting i det mentala spelet som gör att han inte utvecklas, skulle jag vilja säga. Det känns precis som att han inte vill lära sig nästa steg. Nu är lite hård. Men och det är möjligt att han inte har fått möjligheten till det i Malmö, att han har mobbats ut, jag vet inte. Men de kommer att vara där nere där de brukar vara. Det är inte spännande alls.
Nej, men de spelar hyfsat fin fotboll ibland faktiskt. De har ju, spelar ju bättre fotboll än vad man tyckte när man såg dem på 70-talet. Ja, jag är så gammal. Och en av de klubbarna som får ut rätt mycket känns det som satsar krona på något sätt. Rätt bra på att hitta billiga lösningar, bra på att hitta lån och rätt svårslagna på sin balkongmatta.
Nej, den är farlig.
Ja, bra.
Ja, vi håller där.
Vi håller där. Ja. Nog om.
Vi går vidare till och avslutar med Östersund. Där det inte har hänt så mycket i truppen, varken in eller ut.
Där får väl inte hända så mycket, va?
Nej, precis. Nej. De klarade ju ändå kontraktet oväntat bekvämt 2020. Men då är ju frågan om 2021 om man kan... Kalla det överprestera. Kan de göra det igen? Eller är det här året då vi liksom säger adjö till det här tveksamma bygget?
Ja, men alltså troligen. Alltså, tittar man bara försöker göra en analys av läget. Så, men visst, de kan ju överraska som de gjorde under hösten. Och de har ju överraskat förut. Men det är klart att inte få lov att värva under, vad jag förstår, det här fönstret som har passerat och nästa fönster till sommaren. Det blir ju jättetufft. För de, samtidigt så har de kanske en ekonomi som gör att de måste avyttra spelare. Men jag tyckte han, Amir Asrafchan, tränaren, känns som en profil som tänker lite nya banor och sånt. Väldigt intressant tränartyp som jag tror många mer etablerade klubbar kommer att vara intresserade av när 2021 är över.
Vad har de för spelare som nu pratar om ekonomi? Vad har de för spelare som de kan tjäna pengar på?
Nej, de har nog ingen egentligen.
Alltså, men de är ju redan sålda.
Det kan ju vara så också att de måste avyttra bara för att få bort lönekostnader.
Ja.
Det kan ju faktiskt vara så. Jag vet inte hur... De har ju varit mycket strul runt om i ekonomi och lite halvskandaler måste man väl säga trots allt. Mm.
Det var rätt lindrigt uttryckt.
Det får man säga.
Ja, jag tror att det var diplomatiskt.
Ja, vad fint av dig. Du kan säga helskandal.
Ja, det kan man kanske göra utan att säga allt för mycket. Men det är väl klart att de har ju en del som är yngre spelare som kanske är något att ha. Jag vet inte om man kan hitta någon. Felix Hörberg, den gamla MFF-spelaren, ser ju faktiskt väldigt bra ut. Han är född 99, så att honom, han har ju varit på liksom på radarn för en del storklubbar förut. AIK pratade som förra våren lite grann i alla fall. Så att, det finns nog en del spelare man skulle kunna, och det är en del spelare som de måste behålla naturligtvis för att förklara att ha någon chans att klara ett kontrakt.
Har du något att tillägga om Östersund, Max?
Inte så mycket. Alltså, en spelare jag skulle vilja säga gör en hel säsong egentligen igen är Simon Kring, men det är väl inte så stor chans att det blir så tyvärr. Jag tror att Östersund är färdiga och jag tror aldrig att de kommer att komma tillbaka igen faktiskt. Det är väl... fortfarande var det så att de under ett par år spelade en fantastiskt fin fotboll, men föreningen som sådan har ju lämnat så mycket annat att önska att det känns inte som en värdig allsvensk förening på sikt. Tyvärr så är det bara. De har, och det sportliga, det drabbade ju till slut också så att säga. Så att jag tror att Östersund försvinner.
Ja, det går lite hand i hand. Förr eller senare så sipprar det liksom ner i omklädningsrummet också.
Ja, men det var ju på sitt sätt ett luftslott som byggdes, fast det var ju ett intressant, på planen intressant luftslott, det kan man inte komma ifrån.
Absolut, men menar Daniel Kindberg som kanske har blivit föremål för det granskande på sistone, lindrigt uttryckt, kändes ju som en frisk fläkt när han väl landade upp på scenen, och Graham Potter kändes ju otroligt spännande också, och Saman Gordus var ju en fantastisk spelare för dem.
Jag satt och tänkte på att MFF kanske skulle klippt Keita i målet i vinter, för jag är fortfarande osäker på MFFs målvaktssituation faktiskt.
Ja, men jag tror han passar ju till lag som, om nu är före poddgäst Johnny Fehler, tycker han att Mark Johansson är bäst i allsvenskan med fötterna, tyckte han, men så kan ju säga att Keita kan väl konkurrera där kanske.
Absolut.
Ja. Mm. Då har vi avverkat alla MFFs konkurrenter i allsvenskan. Det som kvarstår nu är ju det som alla har väntat på, det vill säga de allsvenska tipsen. Och som en bonuseffekt av Kents medverkan så får vi då 4 tips i år istället för 3. Kanske vår träffbild blir bättre, jag vet inte. Den kan ju knappast bli sämre, tänker jag. Men jag tänker att vi egentligen går... vill ni ta det här i placeringsordning eller vill ni ta det i behålla bokstavsordningen för att göra lite mer
placeringsordning, alla så redan tar ut detta.
Ja, då tar vi
placeringsordning och bara rakt upp och ner skulle jag vilja säga, så vi inte fördjupar oss för mycket i varje.
Nej, det har vi ju redan gjort.
Ja.
då tar vi första plats, Kent.
Nej, jag har MFF. Behövs det någon motivering eller?
Nej. Inte för just det.
Nej.
Max.
Häcken.
Oh. Har du fått Fredrik Lindstrands tips? Jag har tippat Malmö FF. Och det har även Fredrik Lindstrand gjort. Faktiskt. Jag kan fortsätta här då med... vi går och tar samma tågordning så blir det enklast. Andra plats. Kent.
Hammarby.
Hammarby här också.
Jag har Häcken och det har även den andra Fredrik. Vi är väldigt kompatibla så här långt. Tredje plats, Kent.
Elfsborg.
Malmö FF.
Jag har Djurgården och Fredrik har Hammarby. 4. Kent, du får
börja. 4, jag har tippat Häcken.
Och Max?
Man måste sticka ut hakarna en gång. Mjällby AIF.
Nu tippar han med hjärtat så det står.
Jag tycker att man lite för lätt passerar det faktum att de blir 5 i film.
Ja, jag har tippat Elfsborg där och det har Fredrik Lindstrand också gjort. 5:e plats, Kent.
Okej. Okay.
Jag stannar i Stockholmstrakten, Djurgården.
Ja, jag har faktiskt satt IFK Göteborg där. Tänker att de ändå kan hämta in lite under hösten. På 5:e plats har Fredrik Lindstrand också Djurgården. 6:a, Kent.
Göteborg.
Max.
Bra där, Kent. Göteborg.
Ja. Ja, jag har AIK och Fredrik har Norrköping. 7:a.
Norrköping.
AIK.
Hammarby har jag och Fredrik har AIK. Det är ju liksom bara en... Det är som en sån här kortlek som man bara... Man har några kort som man skyfflar runt bara.
Ja.
8:e plats.
Djurgården.
Elfsborg.
Jag har Norrköping och Fredrik har Göteborg. 9:a.
Mjällby.
Norrköping.
Örebro har jag. Och det har även Fredrik. 10.
Örebro.
Örebro.
Mjällby har jag. Och Fredrik Lindstrand säger Mjällby.
Ja, ni måste ha tippat ihop ni två.
Ja, nu börjar det. 11:e plats, Kent.
Varberg.
Degerfors.
Kalmar har jag satt där. Det tror jag det är bara Rydström. Och Fredrik har Sirius. 12:a.
Jag håller mig i Halland och säger Halmstad.
Kent, jag är också lite synkade på många. Halmstad här också.
Ja, jag Varberg. Jag flyttar lite norrut då. Och 12:e plats har Fredrik Degerfors. 13:e plats, Kent.
Kalmar.
Kalmar.
Halmstad, säger jag. Och det säger man även Fredrik Lindstrand.
Alltså, vi har verkligen inte pratat med varandra. Det måste
betyda. Intressant uppdelning här. 14:e plats, Kent.
Degerfors.
Varberg.
Sirius har jag. Fredrik har Östersund. 15:e plats.
Sirius.
Sirius.
Jag har Östersund. Fredrik har Kalmar. Och 16:e plats.
Östersund.
Östersund.
Degerfors har jag satt där. Och Fredrik har satt Varberg.
Ja.
Ja.
Man skulle vilja kasta in eller klistra in 1000 brasklappar i detta naturligtvis.
Absolut, så är det. Men så här, du sa ju Kent att det känns som en delad serie och så har det ju känts de sista åren när vi har gjort detta. Att man verkligen kan dra ett streck efter 8 lag. Och sen handlar det om att liksom placera dem rätt. Sen så är det ju något. Har det varit Mjällby var det i fjol och Sirius året innan, så är det ju alltid något lag som ställer
alltid
till.
Alltid något som kan överraska positivt, något överraska negativt.
Göteborg har ju varit negativa överraskningen.
Mm. Ja, jo, men precis. De var ju 12 förra året och jag tippade dem 6 nu. Ja, då har man ändå gjort en bra resa kan jag tycka.
Bra.
Bra.
Då, får ni alla lyssnare hålla till godo med detta över den allsvenska premiärhelgen, så kommer vi att återkomma. Då finns det lite mer substans vad gäller MFF att prata om. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 242 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har sällskap av Max Wiman och Kent Leon Jönsson och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.